Romanen Svinalängorna har sålt i 390 000 exemplar. Den fick Augustpriset 2006, något en debut aldrig tidigare belönats med. Men det var en debut av en författare som var erfaren på många andra sätt. Hon var 44 år då, och i år, då hon fyller 48, är det dags för en ny roman, Hoppas du trivs bra i fängelset, som kommer i början av februari. Susanna Alakoski är månadens ansikte.
Åh, hur jag ser ut. Jag är mörk och jag har melerade ögon. Jag är 171 cm lång. Jag har storlek 39 i skor. Väger runt 60 kilo.
Hur är frisyren? Du har mörkt hår, men hur är frisyren liksom?
Ja, frisyren är lite, jag har inte jättelångt hår, men jag har inte jättekort. Det är lite uppklippt. Det är halvlångt skulle jag säga.
Ner till
axlarna.
Ja, just det.
Till axlarna, precis. För att, och sen har jag inte pannlog, utan jag har håret lite grann åt sidan. Sådär. Delar av min släkt kommer från ryska gränsen i Finland. Och jag är lite mörka. Och mörka, jag vet inte hur man ska beskriva det annat än som mörka. Jag vet inte hur...
Ja, det är väl alltså mörkbrunt gränsande till svart hår nästan, skulle jag säga.
Mm. Ja. Ja, så är det. Mm.
Jag var lite nyfiken på hur du skulle låta faktiskt. Mm. För att innan jag började läsa på för den här intervjun så kom jag på att jag aldrig hade hört dig prata.
Okay.
Och eftersom du är född i Finland i Vasa och har vuxit upp i Ystad och numera bor i Stockholm, eller Gustavsberg tror jag det. Så tänkte jag, hur pratar hon? Ja. Men det är ju liksom 100% skånska.
Ja, det är så. Det där är många människor som lämnar sin hemkommun eller liksom sin barndomsstad och så. De ändrar dialekten. Och en del människor gör det väldigt snabbt, har jag märkt. Men jag vet inte, det har kanske att göra med att jag är språkmänniska, för att jag kan ändra dialekten och jag kan kasta mig mellan olika dialekter. Och när jag pratar finska så har jag rikssvenska R, men när jag pratar svenska så har jag skånska R. Så att jag behärskar liksom både och det gör att det känns som att jag behöver inte hålla på att ändra mig, för att jag behärskar den ändå. Och jag har ingen sån längtan, och för mig handlar dialekt så mycket om identitet. Och jag är uppvuxen här och så blev det.
Men hur länge bodde du i Ystad då? Alltså när kom du dit från det första?
Jag kom till Sverige när jag var i 4-5 års åldern. Och sen bodde jag i Skåne hela min uppväxt. Alltså fram tills 18 års åldern när jag lämnade för storstaden då, som det var. Men sen har jag återkommit i alla år. Så att jag är här nere varje år. Och det är en, två, tre gånger om året.
Du, vi gör den här intervjun i foajén, eller lobbyn på Hotel Savoy i Malmö, som är ju ett av Malmös finare hotell, får man väl säga ändå. Din nya bok utspelar sig till en början, eller den inleds i Malmö i alla fall, men i en helt annan miljö. Mm. Berätta lite där.
Den inleds på Malmöstället, som det heter i boken. Malmöstället är ett ställe där anhöriga till missbrukare träffas. Och hela inledningen i boken är en sån vecka där människor med olika missbrukserfarenheter i familjen träffas. Och utan att känna varandra. Men under den här veckan så lär de känna varandra väldigt mycket, kan man väl säga. I alla fall aspekter av deras liv kommer fram under den här veckan.
Titeln på den nya romanen kommer från en barnteckning och är felstavad. Hoppas med Å och ett P. Trivs med F. Fängelset med E istället för Ä. Susanna har dedicerat boken till de anhöriga. Och den handlar om Annie och Sammy. Annie som är syster till Sammy som missbrukar narkotika och själ och är svår att vara syster till. Anhörigbegreppet är centralt. Hur är det och vad är det att vara anhörig? Och kan man sluta vara det? Den förra boken, Svinalängorna, är självupplevd men inte självbiografisk. Jag undrar nyfiket om det faktum att hon själv läste in ljudboken den här gången kanske innebär att den nya romanen är mer självbiografisk.
Nej, det gör det faktiskt inte. Utan anledningen att jag läser in den här själv, det handlar om att när sinalängorna kom ut så gick allting så fort. Och initiativet i inläsningen togs i Luleå av en människa som jobbade på radio. Medan den här boken den var mer planerad. Jag tyckte om den inläsningen på sinalängorna. Men det är så att när man har skrivit en bok, så det är så förknippat med rytm och klang och ton och så. Och där kände jag att det är saker som går förlorade när inte författaren själv läser in dem. Hur bra en skådespelare än läser och så. Och där jag kände det som ett oerhört lustfyllt uppdrag att göra det. Så att jag gjorde det gärna. Och jag får ju ofta de frågorna just om hur... På vilket sätt, eller till och med en journalist som frågar mig på en skala 1-10 hur självbiografiska är svinalängorna. Och jag får också de här frågorna om i den här boken. Men mitt svar är att jag pratar ju så ogärna om mitt privatliv. Och det är av det skälet att jag förnekar inte att jag har sett många sociala problem och upplevt fattigdom och anhörigproblematik. Och sett människor supa ihjäl sig både i Finland och Sverige och har erfarenhet av narkotika i anhörigkretsar och så. Men jag vill inte mina böcker ska handla om Susanna Alakoski, utan jag vill att de ska handla om alla Samisar och Anisar och alla Lenor och alla Ritor och alla Inkiri och alla så. Att det blir så förknippat med mitt liv om jag börjar liksom korrigera innehållet med hur det egentligen var. Och för min del så jag förnekar inte att mycket av intressesfären, alltså de frågor jag är intresserad av är sprungna av mitt eget liv på olika sätt. Men efter det så har det ju tillkommit också att jag i form av studier och liksom i livets resa på något sätt också har utvecklat ett genuint intresse för samhällsfrågor.
Du har ju gjort en sån här berömd klassresa då, från arbetarklass till medelklass. Jag tänkte fråga, vad gjorde dina föräldrar egentligen?
Ja, alltså mina föräldrar gjorde väl det som invandrarföräldrar gör idag, nya grupper. Man var diversarbetare. Man jobbade svart. Man försökte få livet att gå runt. På den tiden, när jag var liten, så var ju fortfarande kvinnor sambeskattade med män. Det gjorde det nästan omöjligt för arbetarkvinnor att arbeta, för att lönen var så liten i förhållande till alltså heltidsarbetet, så att man valde att knapra istället, alltså dra in på kostnader för att leva på mannens lön, vilket var förödande för många kvinnor. Och så blev det en bild av att kvinnor vill vara hemmafruar, vill hur de inte ville, men det lönar sig inte att arbeta. Det är en viktig aspekt av min barndom liksom. Det gjorde min mamma till hemmafru i perioder. Ja, annars viskade hon städade, hon jobbade i sjukvården, hon arbetade på något arkiv, alltså massa olika jobb. Min pappa kapade såna här skrotbåtar, såna här asbest, alltså man gjorde skrot av skrot så att säga, va? Och han jobbade som potatisskala. Han jobbade som svetsare, alltså massa olika såna jobb har det varit genom åren. Och sen olika svartarbeten och restauranger och... På den tiden när finnarna kom så var det ju vi som befolkade städfirmorna och SL-kurorna i Stockholm och sådana saker. Så såg det ut.
Susanna Alakoski definierar sitt ursprung som lägre arbetarklass. Men hur klassresan gick till, varför just hon blev något, kan hon inte riktigt säga. Hon är inget genetiskt praktexemplar, säger hon, utan det hela är en kombination av mycket jobb, slump och tur. Som många klassresor var hennes planlös. Hon visste inte vart hon ville, men hon visste vart hon inte ville. Möjligheten att ta studielån ser hon som avgörande. Idag är hon utbildad socionom och har bland annat jobbat som flyktinghandläggare. Och hon har också varit presssekreterare åt Gudrun Schyman och jobbat på fiskfabrik. Idag lever hon ett gott liv, ett vanligt liv.
Väldigt vanligt skulle jag säga. Jag har inte ändrat mycket i mitt liv. Jag har inte ens bytt bil. Jag bor i ett parhus. Jag lever med man och tre barn. Jag är helt ointresserad av design. Det betyder inte att jag har det fult hemma. Mycket av mitt hem kommer från loppis. Och jag tycker om att promenera. Jag Jag är rätt ensam. Jag brukar säga att jag är rätt tråkig. Även om jag kan vara jätterolig. Så jag är mycket en enstöring. Det ingår i det här liksom skrivandet att jag drar mig undan och att jag arbetar i ensamhet i långa sjok och perioder i livet och så.
Men vad är tråkigheten? Alltså att du inte hänger på folk ut på bio och sådär eller på krogen? Eller vad är tråkigheten?
Ja, det är nog så. I mitt liv så har jag nog, jag har liksom inte varit, jag har avstått många fester tror jag för att få skriva och så. Sen jag tror att jag håller på att bli lite bättre. Jag tror att jag håller på att bli lite mer social. Så där. Men jag har en dragning åt ensamheten. Så där. Läsandet. Jag läser ju mycket. Jag tycker om att läsa. Och så tycker jag om att gå över fjällen ensam.
Umgås du med din familj överhuvudtaget?
Jo, de kan tillgå i ensamheten. Okay. Jag kan känna mig ensam tillsammans med dem. Sådär. Men jag har ju vänner och sådär också. Liksom. Men jag har en sån. Men det är rätt så oproblematiskt för mig. För att det är med liksom, skrivandet kostar. Men jag visst går jag på bio och teater och så. Det gör jag sådana saker. Men jag lever väldigt enkelt. Jag har tre barn. Jag ska laga mat varje dag. Det ska fixas med läxor. Och det är fritidsaktiviteter och sånt liksom. Jag lever ett gott liv tycker jag.
Flickan Jenna då som är systerdotter till den missbrukande Sami i den här historien. Det är hon som har gett upphov till titeln också. Hoppas du trivs bra i fängelset. Hon konstaterar i ganska späd ålder att alla statschefer på Madame Tussauds vaxkabinett i London är pappor och inte mammor. Mm. Och Annies mor undrar också vid något tillfälle varför Annie vill konfirmera sig när kvinnor inte får bli präster och kyrkan inte tar hand om eller inte släpper in homosexuella. Mm. Och det är ingen slump att de här bitarna kommer in. Jag lyssnade på ditt sommarprogram från 2007 och där säger du att läsa genusvetenskap förstörde mitt liv. Det där får du utveckla lite.
Ja, det har ju verkligen gjort det. Roligt. Ja, nej, alltså det är ju att det är en sån här liksom, jag kommer ihåg när jag var i 30-årsåldern, det var ju ungt, alltså nu läser man ju genusvetenskap när man är 18-19 kanske, va? Men då när jag gjorde det så var det fortfarande, det var ett sånt nytt ämne, va? Så att jag startade väl ändå rätt så tidigt i livet och jag kommer ihåg att jag klev in i det här rummet, jag hade två små barn och lyckligt gift och liksom jag nästan så lutade mig tillbaka och tänkte, det här ska bli liksom, ungefär som att läsa litteraturvetenskap eller något sånt. Jag lutade mig tillbaka och tyckte det skulle bli intressant att läsa det ämnet och kände mig inte ett dugg träffad och det skulle aldrig angå mig på riktigt liksom, för det visste jag bara liksom, att det här kommer jag, det är någon sån här intellektuellt projekt på något sätt att läsa de här frågorna. Ändå var det oerhört kittlande. För jag drogs verkligen. Jag liksom pendlade till Umeå från Stockholm för att läsa. Liksom, för att jag ville verkligen in i den världen på något sätt. Va? Med en skräckblandad förtjusning. Och sen plötsligt liksom att läsa. Vi läste tvärvetenskapligt och upptäcka liksom alla samhällets områden tittade på kvinnan. Och det var faktiskt en chockupplevelse att upptäcka det. Det var verkligen, alltså det förstörde verkligen mitt liv. Jag ville inte leva längre ett tag. Alltså det var, jag bara kände att det kan inte vara så här. Alltså det här får inte vara sant. Och jag vill inte vara kvinna. Och jag får att man liksom ser sig själv som en individ. Man vill så gärna liksom tro att problem angår alla andra men inte mig själv. Att ta det klivet, att kliva in i kvinnokollektivet. Det var så förnedrande att inse att jag är en del av hela den här strukturen som det handlar om. Det var så smärtsamt. Så att det var ett tag så jag ville bara dra igen dammluckan. Och bara liksom, bara låtsas som att det här har jag inte läst. Det här har jag inte sett. Det här har jag inte hört. Det var som att vara slagen liksom. Att inte kunna. Det här får jag aldrig berätta för någon att jag har läst.
Det tillkommer någon slags ansvar där liksom. Att har man kunskapen som, eller, ja, så måste man göra någonting av
ja,
den också.
Ja visst, alltså det blev bara ett ok till på något sätt, va? I det här kvinnojoket på något sätt. Att nu skulle man liksom. Också så läste man parallellt om alla dessa kvinnor som har fått nästan liksom blivit utskällda för att de inte har utbildat sina söner tillräckligt mycket liksom, för att berätta om, alltså berätta hur man diskar, hur man städar, hur man tvättar och allting sånt. Alltså det var bara ett ok till på något sätt. Samtidigt som när de ögonen en gång hade öppnat sig, det är ju fullständigt omöjligt att liksom någonsin blunda igen. Det var ju lika uppenbart som att jag inte ville, lika mycket som jag hade önskat att jag inte hade kommit i kontakt med det här ämnet, så var det lika uppenbart i samma ögonblick att jag har kommit i kontakt med det för livet. Och i andra aspekter så har det ju liksom berikat mitt liv som någonting, ingenting annat.
Uppfostrade dina barn är lika till att kunna städa, tvätta och sådär även. Nu vet jag inte om det var söner eller döttrar i sig.
Två flickor och en pojke.
Ja.
Den diskussionen är levande hemma hos mig. Precis som klassdiskussionen och identitetsdiskussionen utifrån liksom min historia och också kunskap och såklart. Så är det, jag kommer liksom inte ifrån de där ämnena. Vi har städdagar till exempel, då vi städar tillsammans hela familjen. Och det är faktiskt rätt okomplicerat idag. Det bara är så. Utifrån en rimlighetsaspekt att det kan inte vara så att en eller två personer städar efter fem. Och därför så städar man tillsammans och så njuter man tillsammans av att det är fint och så. Va? Så att, det finns aktivt liksom inlagt i någon slags praktik. Och också det här att hur man pratar, så att man ger varandra taltid. Och så där, det finns, det är levande med mina barn. Sen såklart brister också. Det kan vara ett jävla ok att ha mamma som mig också, kan jag säga. Jag tror att den första feministiska aktionen min äldsta dotter hade, det var liksom hon kom hem. Då gjorde de tillsammans, som gick i samma klass som min son och min dotter. De kom hem och ville, de flickorna skulle ha lila handdukar, pojkarna gröna. Och de ville ha tvärtom. Och det fick de inte. Och då började de ifrågasätta det i tredje klass och det gjorde inte läraren glad. Kan jag säga. Då blev de besvärliga unga. Så att, ja. Så.
Och då tänkte läraren, ja men det är Susanna Alakoskis barn, så det kunde man tänka sig.
På den tiden var ju inte jag författare, va? Så, men det kunde räcka för att vara besvärlig förälder också. Att liksom, ska alltid hålla på. Måste ni alltid ifrågasätta. Kan inte bara liksom, nej. Så.
Jag tänkte sådana här, om du vore enväldig statsminister för en dag, vad skulle du ändra på eller bestämma? Jag kan tänka mig att det är en hel hög med grejer, men vad skulle du ändra på först?
Jag skulle riva ner vårt boende och så skulle jag bygga upp det för nytt och se till så att, alltså att vi träffades, men jag får träffa varandra. Jag tror med de här vattentäta skotten mellan bostadsområdena är en förfärlig grogrund till rasism och oförstånd och oförståelse mellan människor över att jag tror att blott genom att bo grannar med varandra, alltså man kan inte erövra de erfarenheterna genom att läsa om det, utan man måste leva grannar för att öka förståelsen mellan människor. Äta varandras mat, vattna varandras blommor, höra varandras livshistorier och berättelser. Det är det absolut första jag skulle göra. Jag skulle liksom, och hela den här miljörasismen, alltså att barnrika hus som Rosengård och förorterna i Stockholm, att det finns liksom motorvägar som förorenar för det flesta antalet barn. Jag skulle ta bort alla sådana ojämlikhetsaspekter och bygga blandade boenden och så. Jag skulle se till så att varje stadsdel där det kan finnas ju förorter i Stockholm som Flemingsberg, och det finns mängder med förorter som liksom motsvarar populationen av liksom Kristianst, alltså stora småstäder där man liksom inte ens har ett promille av den samhällsservice som finns i den där stora småstaden. Men där bor folk staplade på varandra liksom, där det inte finns bibliotek och inte badhus och en mängd sådana saker som är viktiga för barns aktivitet och liv och kunskap och alltså skolbibliotek och sådana saker. Det skulle jag göra som en allra första, och det skulle ta rätt många år.
Att se till så att inte någon enväldig kommer efter dig den där dagen när de river upp det igen.
Jag tror verkligen på mänskliga möten, och jag tror att det är så feltänkt att vi inte träffas. Det tror jag.
Du fick ju Augustpriset för Svinalängorna, debuten. Men nu andra boken då, hur toppar man ett Augustpris? Hur tänker du kring det?
Jag tänker inte kring det. En bildkonstnär försöker inte måla två likadana tavlor. Jag har ingen ambition att skriva Svinalängorna en gång till. Jag har ansträngt mig tvärtom för att skriva en annan bok. Och jag tror också liksom att hade jag varit 25 hade jag varit lite nervös. Men för mig är det så att jag har väntat så länge på att debutera. Och jag har bokkö i huvudet. Och jag har inga liksom, jag har varit, hela tiden varit trygg med den känslan att jag kan skriva fler angelägna böcker. Och bra böcker. Tvärtom så känner jag mig tryggare i både hantverk och allting känns bara tryggare. Jag kan aldrig bli debutant och få Augustpriset en gång till. Det går inte liksom. Det är gjort. Den här boken kommer få ett helt annat liv. Kanske helt andra läsare, inte vet jag. Liksom. Det är ett helt annat projekt. Och jag är jättenöjd och glad för att det är så. Jag har tänkt i mina stilla stunder att jag kanske blir litteraturens Johnny Cash med den här boken.
Hur menar du då?
Jag hoppas att den hamnar i fängelset. Jag hoppas att den hamnar i fängelset.
Det var Helena Frank som hade träffat Susanna Alakoski. Och vill du höra mer av henne så finns det ett fylligt bonusinslag på vår hemsida. Där man bland annat får reda på vad syftet är med hennes skrivande, vad hon unnar sig och hur hennes namn uttalas. Adressen är som vanligt skanestaltidning.se och länken till bonusinslaget finns i löpsedeln. Susanna Alakoskis nya roman, Hoppas du trivs bra i fängelset, släpps den 12 februari. Talboken får man vänta på till i maj. Debuten, Svinalängorna, finns både som ljudbok och som talbok. Susanna Alakoski har även varit redaktör för 3 antologier. Tala om klass, Lyckliga slut och Fejkad orgasm. Samtliga finns som talbok.